varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur Ayurveda kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Den här gången gästas jag av fina Ida B. Olsson. Ida har ett brinnande intresse för hälsa och hon har en stor och holistisk bredd av utbildningar inom ämnet. Hon är bland annat personlig tränare, wellness coach, löpcoach, yogalärare och mentaltränare. Och hon brinner för att få varje människa att må sitt bästa jag. Ida fann kundaliniyogan först efter andra barnet när livet var i obalans. Och sedan dess har yogan varit en naturlig och prestationsfri del av hennes liv. Yogan är det som har hjälpt henne att bland annat klara av flera maraton, Ironman och många av livets andra utmaningar. Idag jobbar hon på flera olika sätt i både privat och offentlig sektor för att förmedla och inspirera till holistisk hälsa. Hon har även skrivit en bok om den kvinnliga menscykeln som heter Kvinnokompassen, som har hjälpt hundratals kvinnor att finna en lite mjukare kraft i livet. Och det här blev ett väldigt fint, härligt och lättsamt samtal där vi går lite tillbaka till en del av grunden i Ayurveda. Så vad är det egentligen och hur kan vi bäst använda den här kunskapen i praktiken? Och jag hoppas att du kommer ha en lika härlig feel-good-känsla i kroppen när du har lyssnat klart på det här som jag hade efter samtalet med Ida.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hej Ida och varmt välkommen till Ayurveda-podden.
Tack snälla Johanna för att jag fick komma. Jag känner mig så ärad att få bli inbjuden till den här fina podden.
Åh, vad fint. Jag känner mig ärad att ha dig här som gäst också, verkligen. Och jag tänker att säkert många av de som lyssnar på just det här avsnittet har koll på dig sedan tidigare och följt dig länge och vill gärna ta mer en del av det som du delar med dig av i alla möjliga medier. Men för de som inte har koll på dig, Ida, vad skulle du vilja dela med dig av till dem för att presentera dig lite mer?
Ja, det här med att hisspitcha sig själv är ju alltid så lätt. Nej, men alltså jag är ganska genuin, så jag vill bara tala för hjärtat. Och det är verkligen så att jag har ett kall i livet och har haft hela mitt liv, tror jag, att jag vill hjälpa andra människor på ett eller annat sätt. Och har gjort det ända sedan jag kan minnas på olika sätt. Och senaste 15 åren har det varit genom träning och hälsa. Där jag har utbildat mig varje år, varje halvår nästan, inom träning och hälsa. Så att jag har ett gediget utbildningskartotek bakom mig inom allt vad gäller just träning och hälsa. Och det gör mig så glad att få sprida den kunskapen jag lär mig, att ge vidare och på något sätt sammanfläta alla världarna av det jag läser. Både lite så här, ja men, konkret forskningsbaserat och sen den spirituella sidan ihop med liksom, jag är löpcoach, jag är lifecoach, jag är yogalärare inom massa olika stilar, jag är PT, alltså all möjlig gruppträningsinstruktör, gyminstruktör, cykelträningsinstruktör, och sen håller jag nu på att avsluta min utbildning som mental tränare. Så att jag har liksom hela spektrat, vilket jag tycker är så intressant, för att människan är hela spektrat. Man är inte bara en biceps curls eller en yogaposition, utan man är allt. Så det jobbar jag med på heltid. Och emellan det så
det är nästan så att man kan förstå att du har en passion för hälsa.
Är det så? Ja. Alltså jag kan lätt gå igång på det. Det är verkligen...
Ja, men såklart. Nej, men det är
bita
ju...
mig i tungan ibland.
Ja, men jag förstår det. Men det delar vi, det intresset. Och det är bara, jag tycker det är så bara häftigt att bara höra någon som verkligen... För du har ju hittat din passion och går all in i det. Jag tycker alltid att det är inspirerande att prata med människor som ja, men inte har hittat sin grej och går all in i det. Och det, du är ju verkligen en av dem.
Ja, men tack. Ja, men jag gör verkligen det och jag lever som jag lär och tycker om träning framförallt. Men jag tycker även om att återhämta mig. Jag tycker det är spännande med mindfulness. Jag tycker det är härligt att vila och tycker det är intressant att mäta min sömn. Jag tycker om alla delar vad gäller hälsa och hur kan jag så här, maxa och optimera min hälsa så att jag får leva så länge som möjligt. Och när jag praktiserar någonting så blir jag också så här, okej, det här måste jag dela med mig av för det här funkar. För då måste det vara fler som har det här bekymret eller det här problemet.
Ja.
Och sen så tränar jag ju själv ganska mycket. Jag har ju tävlat en del i, jag gjorde ju en Ironman nu för några månader sedan. Och har gjort en halv Ironman och sprungit massa maraton och swimrun och sådär. Så att jag tycker om den biten också. Prestationsbaserad idrott men utan att ha någon snara runt halsen. Och det vill jag också inspirera till, att man kan tävla med glädje.
Mm. Ja, vad fint. Det tror jag också att man kan. Och jag tror att du gör helt... Alltså, jag tänkte säga att du gör helt rätt i att inspirera till att tävla med glädje. Men för att jag tror att det kanske... Ibland kan man tappa bort det när man kommer in i just tävlingsinstinkten. Att låta glädjen vara det som leder en framåt i sin träning. Träning och tävling. Ja, men vad fint. Då har vi lite mer bild av dig. Någonting mer du vill lägga till om Ida, om man inte känner dig sedan innan?
Ja, men alltså det viktigaste livet jag har är väl mina barn och min man såklart. De är ju mitt allt. Jag har en man som vi har varit tillsammans med i 24 år nu. Jag är tok kär i. Och så har jag en son som är 12 snart och en dotter som är 15. Så jag har ett hus med tonåringar. Det är väldigt, väldigt ny fas i livet kan jag säga. Väldigt utmanande men också väldigt härligt att få vara med om det här med uppväxt. Precis som du nu sitter med liksom, små barn. Alltså det är så häftigt att få varit med från BB till nu. Och bara längtar efter framtiden med dem. Och se dem växa och bli individer. Och få lära dem, få inspirera dem. Få liksom, utmanas med dem. Det är superhäftigt. Så det tycker jag väldigt mycket om. Och vi bor i Båsta, nere i Skåne.
Ja, men vad fint. Vad fint. Jag kan tänka mig att det är en helt ny fas i livet när de små blir tonåringar.
Ja.
Verkligen. Ja. Och vad skulle du säga att hälsa betyder för dig? Vad är hälsa för dig?
För mig personligen är det att, som jag sa lite innan, att optimera den så gott det går med alla delarna. Se till att jag har det bra på alla plan, men inte låta det äga mig. För jag har väldigt lätt för att vara snäll mot mig själv, alltså ta hand om mig själv, äta bra, sova bra, gå och lägga mig tid, undvika liksom alkohol och socker, träna. Du vet, jag är väldigt duktig på de bitarna. Så att ibland, för mig personligen då, så handlar det ju om att nästan vara lite rebellisk. Ibland bara så här, jag hade nog behövt, jag sa det för ett tag, jag hade behövt kanske en fylla. Jag har inte varit full på flera år. Det kanske hade behövts ibland, alltså så här, bara breaka lite det här duktiga, hälsosamma. Men då är jag lite rebellisk, så att då kanske jag tar 3 glas vin en kväll. Och det är mycket fråga om mig. Och då känner jag mig lite busig. Och då upptäcker jag att men det här vill jag ju inte. Jag vill ju faktiskt vara nyttig. Så då går jag tillbaka till det. Men jag försöker ändå ha den där balansen och inte, jag har inga problem med att liksom äta onyttigt ibland också. Att strunta i ett träningspass ibland med, jag har inga problem med det, jag får ingen ångest över det. Och det är viktigt för att om den varnings, alltså du vet klockan är så här, den där kan jag inte äta eller nu måste jag träna. Och så undviker man något socialt roligt för att man måste träna. Det, där är jag inte. Så det är jag glad för. Så att jag får liksom ändå, men jag tycker så mycket om att träna och att äta bra. Så att jag måste så här påminna, Ida, nu får du faktiskt strunta i det där idag. Nu får du faktiskt vara lite lat. Nu är bara du struntar i det där passet och så käkar du en kanelbulle. Och så pillar du naveln och sitter och tomglor på en stubbe. Och då gör jag det. Och det är också härligt. Ja, så det är för verkligen. Mig. Men just alltså, på samhällsnivå så tror jag att det handlar om att sänka tröskeln till vad det är. Och lägga verkligen bort piska, snara, måsten, borden. Och bara se så här, okej, vad behöver jag för att ta hand om mig själv? Och det är ju på individnivå då. Fast samhällsnivån är ju liksom att jag tror de flesta gemene man behöver mer så här, okej. Vad ska vi lite? Vart är det lite sämre? Är jag lite för stressad? Eller äter jag bara McDonald's? Eller äter jag alldeles för nyttigt? Var är jag? Och vad behöver jag? Och då handlar det ju om att lyssna in till sig själv med olika praktiker som du vet. Så att jag tycker att det är individuellt men handlar mycket om det där enkla i vardagen. Det är inte det här att prestera och maxa utan det är det enkla i vardagen. 5 minuter dagsljus, gå och lägga sig i tid istället för att titta på Netflix varje kväll. Begränsa de dåliga sakerna, lägga till lite av de bra sakerna. Det är de små grejerna som är hälsa och som gör skillnad i det stora hela. Men jag tror att många idag söker efter någon quick fix eller bara den, okay, den grejen, då slipper jag allt det andra. Medan jag tror att man ska förenkla hälsa, för det är enkelt. Det är det enkla som gör skillnad.
Mm, ja. Jag bara kan skriva under på det också. Och det jag hör är att du säger att hälsa för dig och på samhällsnivå som sen går tillbaka till individnivå handlar ju om någon typ av balans. Mm. Eller att det handlar om balans. Att inte gå för liksom, hårt eller långt åt ett håll utan att hitta någonting där mitt emellan och att den balansen får oss att må bra. Och också det här att det är de små grejerna som gör skillnad. Och det kan jag ju verkligen bekräfta när det kommer till att praktisera Ayurveda. För det är så många av mina kunder och lyssnare och andra som hör av sig som blivit inspirerade och började liksom med små grejer. Typ tungskrapa och dricka varmt vatten och bara upplever en skillnad. Och det tycker jag är så häftigt. Och det är så fint när man börjar praktisera de här små grejerna och själv upplever vilken skillnad det gör.
Ja, och börja där och så lita på processen att det kommer bli, det andra kommer nästan lite av sig självt. Men sen är det så att alla har ju inte, jag jobbar ju med det här och har möjlighet till alla de här grejerna. Säg att du är ensamstående med 3 barn eller du pendlar till jobbet vilket innebär att du är borta från hemmet 10 timmar varje dag. Då är det inte lika lätt att göra alla delarna och då måste man också vara snäll mot sig själv och sänka kraven. Och då är det ju jättebra tips som du sa, så Patrik, var en fattig morgon och skrapa tungan. För det gör skillnad. Vilket kanske leder dig in i att lära känna dig själv ännu mer. Vilket tar dig till nästa steg, om det är det du önskar. Men du går dit sakta och långsiktigt hållbart. Istället för att så här, nej jag väntar, jag dekar ner mig totalt. Jag gör ingenting för jag kan inte göra någonting nu, jag tar det sen. Det är det jag vill förändra synen, att du måste inte göra allt utan någonting litet går alltid att hitta.
Verkligen. Ja, jag förespråkar det jag också. Man ska inte underskatta de här små grejerna, att det gör skillnad. Och så blir jag också nyfiken på, för du har ju gått många utbildningar inom hälsa. Både liksom väldigt konkret fysiskt och nu också mental coach. Vad är mental coach eller mental tränare?
Mental tränare, så att jag är utbildad life coach sen innan, men det var många år sedan. Gud, det var nog 8 år sedan jag utbildade mig till life coach. Så mental träning blir ytterligare en liten add-on till det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och så har det gått flera utbildningar inom yoga också. Och det här är ju Ayurveda-podden, men jag tror jag har sagt det för att det skulle lika gärna kunna heta yoga och Ayurveda-podden, för att de ligger ju så nära varandra och influerar varandra konstant. Och det är svårt att liksom dra dem från varandra för att de är så integrerade. Mm. Och då blir jag nyfiken på, vilka är några av de största insikterna som du kan komma ihåg att du har fått från några eller någon av de yogautbildningar du har gått?
Alltså överlag tror jag att alla yogautbildningar har varit ett litet motstånd i mig. Alltid ett litet skav, alltid varit lite så irriterad.
Vad är anledningen till det då?
Ja, alltså det här är ju så intressant när man lär känna sig själv och vet så här, okej, nu är det någonting som skaver, det är någonting jag möter, det är någonting som triggar. Och det är då jag blir nyfiken och vill upptäcka vad det är och varför och kunna ta mig igenom det. Så jag tror att det handlar nog om att det är så himla brett och det är så djupt och det är så bra alltid alla yogautbildningarna. Och då blir det lite läskigt. Jag tror att det finns en liten rädsla där bak och då ska jag liksom ställa mig kall och tuff istället. Men sen när jag väl släpper det så bara wow, då blir det alltid en aha och wow 10 000 gånger om. Så yogautbildningarna är ju de som jag tar mest med mig, som jag har lärt mig mest av, både med mig själv och i bemötandet till de jag träffar i mitt arbete. Det måste jag ju säga ändå. Så jag tror ju fullt ut på det. Det är inte så att jag misstror det någonstans, att det är humbug, utan wow, det är kraftfulla saker man lär sig. Det har varit... Men precis, allt har varit lite jobbigt, men jätteglad att jag har gjort det och blivit ännu starkare, både fysiskt och mentalt i det. Jag menar som att första jag gick med global yoga, Johanna Hector, så skulle man ju göra en sadhana och praktisera den, det var, jag vet inte hur många dagar, 30 dagar tror jag, innan man började liksom, åh jag tyckte det var så idiotiskt och jag ifrågasatte. Och vad gör jag nu liksom, så här 14 år senare, varje dag? Nästan samma sadhana varje morgon. Alltså varje morgon. Och jag kan typ inte leva. Jag kan inte starta min dag utan den sadhana. Men det var så jobbigt berätta... i stunden.
Okej, du får berätta mer om att det var jobbigt. Men jag blir också så nyfiken på den här sadhana. För de som inte vet vad just ordet sadhana. Kan du förklara det och vad ingår i din sadhana?
Ja, men det är väl en egen praktisering kan man säga. Och det är den som jag inte behöver tänka att jag gör. Den är inte förhandlingsbar, utan den finns där. Och sen kan jag korta ner den till så här 5 minuter och jag kan förlänga den till 35 minuter. Men det är min stund på mattan. Och då har jag viss ritual att jag så att när jag vaknar på morgonen så dricker jag mitt vatten, jag gör min lymfyoga-massage. Jag sätter mig på mattan innan jag liksom startar telefonen. Ja, jag lägger upp en story och sen stänger jag ner telefonen. Liksom. Och så är jag tacksam. Bara tänker tacksamma tankar. Hur jobbig natten än har varit. Hur jäkligt den är. Hur mycket motstånd jag kommer möta under dagen. Eller att jag är i en situation i livet där det är jobbigt. Så är jag, där tillåter jag bara tacksamhet att få plats den stunden. Och sen så gör jag då vissa rörelser, alltså yogapositioner, ihop med mitt andetag. Och då är det först en sittande sekvens med lite twister, lite stretch. Och sen fyrfota och jag avslutar då stående med kanske en solhälsning och lite waves. Så att jag liksom från att jag grundar mig ordentligt ganska länge till att jag liksom rise. Och sen så tar jag emot dagen och sen är jag klar. Och då väcker jag barnen liksom och tar världen med storm. Inte alltid, men det är som min lilla trygghet, som min lilla snuttefilt, min egen praktisering. Och den hade jag ju inte haft om inte jag hade liksom nött in det där och förstått efter kanske 10-15 dagar att det här var ju faktiskt ganska härligt. Och det här gör mig gott. Så jag är så tacksam för allt motstånd jag har mött i yogautbildningarna, för att det har gjort att jag... Jag har stärkt som människa, som individ. Jag vet inte om jag hade varit samma person utan alla yogautbildningarna faktiskt.
Nej. Nej, troligtvis inte. Alltså, allting vi är med om i livet influerar oss och påverkar oss på olika sätt. Absolut. Men minns du någon så här, för jag själv är så himla nyfiken på, alltså personlig utveckling är alltid intressant att prata om, och jag tycker just alltså, den här yogiska, precis som du sa själv, att liksom det är yogutbildningen som kanske har gjort, kommit med typ mest transformation på något sätt.
Mm.
Så är det någon insikt du minns att du fått så här, antingen om dig själv eller liksom om yogafilosofin, att så här, wow, det här är yoga eller det här är jag utifrån de yogutbildningar du har gått?
Ja, framför allt att i och med att jag har gått många, alltså global yoga började jag med, och sen har jag gått vinyasa teacher training, och det är väl min typ av praktisering. Jag tycker om det här, liksom den delen av yoga som är lite rebellisk. Jag kan tycka att det är jättehärligt med bikram och ashtanga också, när jag inte behöver tänka och när jag bara får känna min kropp. Men jag tycker om det här att jag kan skapa precis vad jag vill. Nu har jag så mycket kunskap om yogans anatomi, och jag kan göra om det till det jag tycker om att göra. Men just den här rörelsen känns bra ihop med det här, och då blir mitt andetag friare. Eller här låser sig mitt andetag, hur kan jag få den att bli mjukna där? Och det är ju genom egen praktisering som jag sen kan lära ut till andra. Jag kan ju inte lära ut innan jag har testat det själv. Så det skulle jag väl nog ändå säga är de största insikterna, att när jag har tillräckligt med kunskap kring anatomin och filosofin naturligtvis, att jag kan skapa mitt egna flöde, mitt eget, och det tycker jag om.
Mm. Ja, jag förstår att det passar dig, att du gillar att kunna skapa det egna där. Ja, vad fint. Hur stor del av ditt liv, liksom hur mycket plats har yoga i ditt liv idag skulle du säga?
Yoga är som den här lilla vännen som finns där. Du vet, den här djupa relationen. Man måste inte alltid höras, men man kan skicka ett sms då och då. Och sen när man väl ses så blir det helt fantastiskt. Mm. Och jag har ju det varje dag på min egen matta. Och då är det runt en kvart. Det är väl det som är. Försöker lägga in någon liten 5-10 minuters meditation på eftermiddagen om jag har tid. Och även yoga nidrar. Och i och med att jag har skrivit en bok om den kvinnliga menscykeln.
Ja, heter jag har talat om den.
Ja. Ja, precis. Och då jobbar man ju med sin menscykel. Och speciellt då när jag är, som jag benämner det, öster och söder. Alltså veckan innan mens och under mensen. Så är det extra noga med just vilan. Och då är det ju, alltså, då är det yoga nidra varje dag. Verkligen, det är superviktigt för mig. För jag har märkt sån skillnad på hur jag mår resten av cykeln. Om jag lägger in det då. Så att den finns ju där, och sen så får den större utrymme ibland. Då får jag liksom feeling att nu, ja, men nu vill jag göra det ofta och gå på klasser. Men sen så bor jag i en liten by, det är inte jättelätt tillgängligt. Så jag tar lite klasser online. Men det är mer liksom att det är min frizon. Så att det är inte den som tar mest plats. När jag har en timme träning varje dag, då är det min triathlon-träning. Och yogan blir liksom utöver det, när jag får feeling, och jag kan komma in i perioder där jag yogar online och i studio kanske 3 gånger i veckan, och sen komma in i perioder där det bara är min lilla kvart på morgonen, och jag låter det vara så, för det är verkligen, det är noll prestation i yogan för mig. Jag spelade fotboll i 18 år, jag håller som sagt på med triathlon, jag är inte jättesmidig, jag har inte yogan för att jag ska kunna visa upp mina cirkuskonster eller stå på händer eller göra massa armbalanser. Även om det kan vara kul, så handlar yogan om någonting helt annat för mig. Jag tycker det är liksom så sekundärt med hur det ser ut. Det ska kännas i min kropp. Jag ska känna att jag behöver det. Så var det svar på din fråga, hoppas jag.
Ja, absolut.
Ja, och när jag är utomlands, så när vi är ute och reser, så är jag ju, och gud, då är det typ det enda jag gör, är att yoga. För då tycker jag det är så intressant med lite så här ny inspiration, att få gå på yogaklasser.
Mm, ja, alltså jag tycker det är inspirerande att höra att det är så här, en kvart om dagen, det är det som liksom oftast ligger där. Och sen kan det vara att det rör sig där omkring i perioder lite mer, men att alltså en kvart om dagen. Återigen det här, de små grejerna som gör stor skillnad. Det behöver inte vara en timme vinyasa varje dag, utan en kvart om dagen, några enkla övningar på morgonen gör skillnad det också.
Mm, verkligen. Mm,
verkligen. Och jag tycker också, jag har hört dig prata här nu om den här balansen mellan träning och återhämtning. Och den tycker jag också att är värd att prata om mycket mer. För att jag tror ibland att den balansen, att många kan gå liksom mer åt träning, att det är det viktigaste. Och att återhämtning får liksom plats om man har tid inom situationstecken. Mm. Att den inte är lika viktig. Men jag hör på dig att du värderar dem, ja, men typ lika mycket. Och du berättar här också att du, att yoga nidra är någonting som också är, ja, men en del av din återhämtning, och att du själv kan känna skillnad när du ger dig själv mer yoga nidra, särskilt i de liksom faser under menscykeln när du känner att du behöver det. Du behöver det lite mer.
Mm.
Jag tycker bara att det är fint att höra dig som är liksom, ja, men ändå tränar på så hög nivå som du faktiskt gör, att du också värderar återhämtning. Men är man på den nivån du är, då kanske alla värderar återhämtning lika mycket. För det kanske är svårt att träna på den nivån om man inte har återhämtning.
Nej, alltså jag tror faktiskt ändå inte det. För jag tror att det är därför många går sönder. Ta i trä så är jag ju helt skadefri. Jag har inga krämpor någonstans. Jag har inte ont någonstans. Jag har en gammal fotledstukning som jag gjorde när jag var 14 i fotbollen som spökar ibland. Men annars så har jag inte ont, och det är mitt mål. Jag vill kunna vara helt skadefri. Och där kommer ju yogan också in väldigt fint, i och med att jag yogar så är det är väldigt fördelaktigt när man håller på med triathlon. Men har jag inte tid för återhämtning, då tränar jag inte.
Ja,
så jag liksom vänder lite på det så här, okej, nu har jag tid för återhämtning, då kan jag lägga på träning. Men jag skulle inte göra tvärtom, jag skulle säga, ja, men då kan jag träna 2 pass den här dagen och sen har jag ingen tid för återhämtning, så har jag superstressigt schema. För då vet jag att det är, nej, då mår inte jag bra. Och då kommer jag gå sönder. Eller så kommer jag börja sova dåligt. Eller så, ja, någonting annat händer. För kroppen är ingen maskin liksom. Den behöver det. Den behöver det så otroligt mycket. Träning bryter ner. Det är mat och vila och sömn som gör att vi bygger upp oss igen. Och det är klart att om du inte får de bitarna, då kommer den bara bryta ner. Det går ett tag. Och det går när man är ung. Men jag då, som har passerat 40, så inser jag det att det är ännu viktigare ju äldre vi blir. För återhämtningen tar mycket längre tid. Och vill jag fortsätta ligga på den nivån med träning, så behöver jag ännu mer återhämtning. Så att jag har gått in med ännu mer återhämtning sedan jag fyllde 40. För att jag märker att jag behöver det.
Ja, vad fint. Och vilken typ av, förutom yoga nidra, har du några andra så här, det här är min så här, favoritåterhämtning?
Alltså jag gillar ju kallbad. Det blir ju mer lite så här kick. Alltså så här. Men det är en bra återhämtning muskulärt. Jag känner att jag mår väldigt bra i återhämtning i musklerna av kallbad. Sen så tycker jag väldigt mycket om att läsa. Och det är för mig så här, att gå in i bokens värld. Lägga bort telefonen och skärmar och sitta i en gussig fåtölj med en kopp te och läsa. Det tycker jag är härligt. Gå på stranden. Alltså, oh my god. Gå på stranden och verkligen känna. Precis innan vi skulle köra igång här så hade jag sett 10 minuter över. Okej, ska jag sätta mig och kolla mejlen? Så bara, nej, jag vill gå och känna hur havet doftar idag och vilken färg det har. Och det har nästan blivit som ett kall också. Att vad har havet för färg? För det skiftar ju färg varje dag. Och bara ha det, att kunna se det. Att så här, gå ner och titta vad havet har för färg och hur det doftar. Det är för mig, alltså jag får sån rush i hela kroppen när jag gör det. Så bara sitta där nere, titta på vågorna eller bara gå längs stranden och dofta, lyssna, känna lite som mindfulness-promenad. Det tycker jag är jättehärligt.
Mm. Alltså jag bara ler när du berättar det, för att jag också sån stark dragningskraft till havet. Jag bara älskar havet. Och gud vad lyxigt att du bor så nära havet, att du bara kan gå ner på det. Ja, du har 10 minuter över att kunna gå ner.
Ah, nej, men alltså och det har jag inte alltid haft. Vi har ju bara bott här i det 6:e året nu. Så jag drömde ju hela mitt liv innan om det. Alltså varje dag. Det var verkligen mitt största manifest, att jag vill bo vid havet. Och till slut så blev det verklighet. Så att, jag är så tacksam.
Magiskt. Magiskt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och om vi ska komma in lite mer på Ayurveda då, vad skulle du säga att, vad har du för relation till Ayurveda?
Alltså, jag har tänkt på det när jag lyssnat på din podd. Jag tycker det är väldigt intressant och det stämmer ju väldigt väl med det holistiska sättet att se på, ja, men på människan. Och det är så fint hur man, ja men det är en fin praktisering och säger man läkemedelskonst eller vad säger man? Vad kallar man det?
Ja du, jag tycker också så här, hitta alltså ett ord som definierar vad Ayurveda är, det är svårt för det är så stort. Men vissa säger läkemedelskonst eller livsstilsfilosofi eller... Ja, men läkemedelskonst kan man absolut säga.
Ja, det är så jag tänker. Så jag är ju väldigt, jag tycker om den österländska filosofin överlag. Jag har en homeopat och österländsk medicin som jag går till var sjätte vecka. Och ja, men jag tycker ju om den. Jag tror väldigt mycket på det här liksom prehab, att du förbekommer saker genom livsstilsförändringar och vissa läkemedel som är ja, men örter och teer och sånt. För det har hjälpt mig väldigt, väldigt bra. Sen har jag lite svårt, måste jag säga, att så här, jag tycker inte jättemycket om att kategorisera in mig i ett fack. Att så här, jag är vata, jag är pitta, jag är kaffe, alltså så. Det har jag lite svårt för. Så att jag hade önskat att man kunde så här, göra en liten cocktail av ayurvedan. För att jag kan ju känna igen mig, kanske inte så mycket kaffe, men jag är väldigt mycket vata och pitta. Och jag kan liksom, behöver jag vara en av dem? Eller kan jag inte vara lite av allt? Eller... Så lite så, jag kan vara lite rädd för det ibland. Att det blir så otroligt hårt och kategoriserat. Förstår du vad jag tänker då?
Jag förstår absolut vad du tänker och jag är så glad att du tar upp det. Alltså just på det här sättet här i Ayurveda-podden. För att jag tror att mångas kanske ingång när man först börjar nosa på Ayurveda och kommer i kontakt med det, att det kan kännas lite, som du säger, lite hårt och kanske lite fyrkantigt. Att man, återigen inom situationstecken, ska hitta sin profil. Och liksom sin Ayurveda... Ja, grundkonstitution och sin Ayurveda-roll. Men det är utifrån allt som jag har lärt mig om Ayurveda så är det liksom inte det viktigaste eller bästa sättet att använda Ayurveda när man ska praktisera det. Utan det, och precis som du säger, det är inte alls konstigt att du känner igen dig mycket i både pitta och vata. Och till viss del ibland säkert kaffe också, för vi har ju alla fem element inom oss. Det finns ju ingen som är 100% någonting. Alltså 100% vata, pitta eller kaffe. Utan vi har ju alla fem element inom oss. Det vill säga alla. De här fem elementen är det som är grunden till de här tre doshorna. Vata, pitta, kaffe. Det är klart att vi känner igen oss i alla. Och ibland kanske man kan känna sig lite förvirrad i det. För att man känner igen sig kanske lika mycket i två doshor. Lite som du känner igen mycket både i vata och pitta. Och då säger jag, aha, men vem är jag egentligen? Men den här frågan, vem är jag? Det kan vara bra att liksom ha koll på det eller få lite vägledning av det med hjälp av Ayurveda. För att det kan ju underlätta för dig själv att du kan ligga lite steget före dig själv. På så sätt att om du vet att du är väldigt pitta-dominant till exempel. Då kan du veta lite i förväg typ. Vad behöver du kanske äta eller vilka livsstilsrutiner är bra för dig så att du inte hamnar mer i pitta obalans till exempel.
Ja, just det.
Men ett ännu mer liksom görbart sätt att praktisera Ayurveda är att bara checka in med sig själv varje dag eller så ofta man kan och har möjlighet och bara känna efter hur mår jag. Och lära känna liksom sig själv och sin egen kropp och säga okej, men är det lite... Har jag hög stress? Ligger liksom andetag lite ytligt? Känner mig lite orolig, ogrundad? Okej, men då, bra, då vet jag att det är så det känns just nu. Och då spelar det ingen roll om jag har en vata, pitta eller kaffa dominant profil. Det är irrelevant för hur du mår här och nu. Det är utifrån nu som du ska guida dig framåt med hjälp av Ayurveda. Och som sagt, att känna sig orolig eller grundad, stressad. Det kan ju alla göra, oavsett vilken grundkonstitution du har. Och är man orolig, ogrundad eller stressad, ja, men då kan man titta i böcken eller om man har lyssnat på Ayurveda-podden eller bara googla. Okay, men vilken dosha verkar vara ur balans då? Ja, men det är vata-doshan. Och sen kanske nästa vecka så checkar du in med dig själv och känner så här, men gud, jag har liksom det är lite tungt över bröstet. Jag känner att jag har mycket känslor. Det är lite frustration som ligger där. Jag är lite halsbränna. Och andra typer av känslor och symptom. Okej, men då kollar jag. Vilken dosha verkar vara ur balans då? Ja, men då är det pitta som är ur balans. Okej, men vad behöver jag göra för att få pitta mer i balans? Att lugna ner sig lite. Och det här är ett mycket bättre och många gånger enklare sätt att använda ayurveda-praktiken istället för att man känner att man måste lista ut vem man är utifrån de här doshorna.
Gud, så har ingen någonsin förklarat för mig. Så jäkla bra. Jag fattar exakt. Då blir det mycket mer som en bra kompass.
Ja, visst. Och samma sak, sen kanske du ytterligare några dagar senare känner så här, checkar in med dig själv och säger, gud, nu känner jag mig lite tung, det känns lite stagnerat, jag känner att jag inte riktigt kommer framåt i processer som jag vill, jag känner mig lite så här sentimental eller låg. Då kan man titta så här, okay, vilken dosha verkar vara ur balans då utifrån de symptomen? Ja, men då är det kaffa som är ur balans. Mm. Okej, okay, vad behöver jag då? Så att det skulle jag säga är, som sagt, ett enklare och mer praktiskt sätt att ta hjälp av ayurveda för att komma i balans.
Ja, men verkligen. Gud vad bra. Så man jobbar liksom mer dynamiskt med det. Ja, precis vad jag ville. Att man har lilla cocktailen istället för att ha ett glas i varje. Så har man en liten cocktail med alla tre. Och så kan man bara så här. För det är precis så det är. Man är ju inte samma varje dag när man vaknar.
Nej,
och hela dagen.
Precis.
Och speciellt vi kvinnor då som har en menscykel med hormoner. Så, och även om vi inte har det så är man påverkad av det som händer runt omkring. Det påverkar inuti. Och att man kan välja på det här sättet då och bara säga okej. Okay. För det kan jag känna ibland så här, vad är egentligen bäst då när jag känner de här känslorna? Och hade jag då vetat så här, men nu ska du fokusera på varm mat och äta varmt. Eller så här, okej, då behöver du ditt kallbad. Du kanske behöver äta mer syrade grönsaker. Dricka lite mer kallt vatten med mynta. Alltså till exempel. Det hade ju varit jättebra sätt att så här, jobba med kroppen. Blir det ju då. Och det är det som är så intressant. Att man kan jobba med kroppen. För att optimera sin egen hälsa.
Ja. Men verkligen. Och det är precis som du säger. Så kroppen, så vi, du och jag, alla som lyssnar, vi är ju dynamiska. Mm. Vi är inte exakt samma hela tiden. Och som du också sa, allting påverkar. Det säger man också inom ayurveda. Det är ett typ av mantra inom ayurveda. Allting påverkar. Så att checka in med sig själv och därifrån vägleda sig med hjälp av ayurveda är ett jättefint sätt att verkligen ta tillvara på de här praktikerna som finns.
Wow. Ja, det var intressant. Men jag känner så här, då behöver man ju kanske nästan ha en sån som dig. Eller kan man göra detta själv? Det är väldigt svårt, för det är ju så stor värld, tänker jag, att grotta in sig i. Man kan inte googla varje gång och liksom killgissa lite, utan man skulle vilja ha någon så här...
Ja, någon liten ayurveda-guru man alltid kan vända sig till.
Ja, men som en PT. Ja. Alltså, du har en PT för att guida dig i vad du ska träna. Och du har en kostrådgivare eller dietist som hjälper dig i det. Mm. Men man jobbar inte så när man är ayurveda.
Kanske inte direkt. Jag skulle säga inte som PT direkt. Men alltså, jag tror verkligen på att det typ skulle behövas på ett sätt. Men jag tänker också att, återigen som vi också började med inledningsvis, att liksom ta ett steg i taget och liksom lär känna dig själv och din hälsa, vad du behöver, och lär känna ayurveda liksom allt eftersom. Och förväntar inte att du ska kunna allting på en gång. Och jag tycker ändå att det kan vara en ganska bra utgångspunkt att typ googla lite, eller köpa hem böcker som man tycker känns bra. Jag tror också att lyssnar man mycket på Ayurveda-podden, tror jag också att man ganska snart kan liksom lära känna doshorna på ett sätt och utifrån det lära känna sig själv. Men sen också att, alltså jag tror det finns så många människor på den här jorden, jag tror att du också, Ida, gör det och har gjort det mycket, liksom på ett sätt praktisera Ayurveda utan att använda den terminologin. Utan att använda de orden. För men om du checkar in med dig själv och känner dig lite orolig, stressad och ogrundad, ja, men då kanske du ger dig själv en yoga nidra, eller hur? Det skulle kännas ganska logiskt för dig.
Yeah.
Och yoga nidra är ju en praktik som verkligen balanserar vata, till exempel. Eller om du känner dig lite stagnerad och tung, ja, men då kanske du gör lite extra lymfmassage eller din lymfpraktik och går ut och springer för att få in mer lätthet, liksom, för att komma ifrån det som känns stagnerat. Så att det är ju, jag faktiskt tänkte på det här igår, alltså varenda människa som lever på den här planeten, varenda djur och växt egentligen, man kommer liksom inte ifrån ayurveda, för ayurveda är också, det är liksom, det är lika självklart som tyngdlagen, alltså det är alltså ayurveda är ett gäng naturlager som bara finns runt omkring oss och influerar oss, och många gånger så, jag vet att människor runt om på jorden på ett sätt praktiserar ayurveda utan att känna till begreppet, för att bara du checkar in med dig själv och känner efter, men vad tror jag att jag behöver nu, så tar man hand om doshorna på ett sätt.
Jo, men det är ju det där också, att jag fattar vad du säger, att alla har det, men jag tror inte att alla riktigt fattar att man behöver checka in med sig själv. Jag tror där är nog så här. Sen kan jag bli lite rädd ibland, åh gud, det blir så otroligt individualiserat samhälle, me, myself and I. Men jag tror att ju mer man känner sig själv och checkar in med sig själv, desto mindre ego blir man. För att då känner man så här, okej, jag behöver det här, man ger sig själv det. Då har jag utrymmet att ge ännu mer kärlek och ljus till andra.
Absolut.
Vill jag se det på. För att det är så lätt att man pratar om det här, att man bara ska tänka på sig själv och så här, känna in dig själv och ta hand om dig själv. Ja, men jag, av egen erfarenhet så vet jag att om jag mår bra, då sprider jag ju så mycket mer glädje och kärlek, och då vill jag ge till alla, jag vill ju smitta alla med det. Så det handlar ju inte om att jag ska bara behålla det för mig själv och bara ta allt, utan, men jag tror att många saknar det, att checka in, att känna in, inte lyssna på när kroppen viskar någonting, utan när den skriker, då lyssnar vi liksom, då gör vi någonting åt saken. Och hade alla lyssnat på viskningarna och känt in och tonat in, då hade vi haft mycket mindre problem här på jorden, tror jag. Mycket mer glada och nöjda människor också.
Ja, verkligen. Ja, och jag, precis, vi pratar ju mycket om det med självreflektion och checka in den här podden. Men jag hör vad du säger. Jag hade också Ulrika Norberg här som gästade för några avsnitt sedan. Hon sa också det, att det är inte lätt för alla att checka in och lyssna efter kroppens språk. För som du säger, de här, till en början så är det ju subtila signaler. Det är liksom ett subtilt språk som kroppen har. Mm. Och det är inte alltid lätt att höra det, utan det är först när kroppen kanske skriker som man stannar upp och bara, okej, nu är det någonting som är knas här. Men jag vill ändå, jag kan bara prata utifrån egen erfarenhet. För mig har det verkligen varit en resa att lära känna mig själv och min kropp och lyssna in. Och det har tagit liksom, några år tills, från att jag började tills där jag är idag. Idag tycker jag att jag har nära kontakt med mig, men det var ju inte lätt från början, utan det är verkligen någonting som jag har tränat upp. Och sen också det, precis som du säger, alltså ju bättre jag mår, desto mer energi har jag att ge till andra i min närhet. Så att ta hand om sig själv först, för mig idag är det en självklarhet. För om jag inte still och fyller på min egen bägare, hur ska det då räcka till de som är runt omkring mig och mina barn? Så att se sig själv först kan ju initialt verka som en egoistisk handling, men som sagt, om du inte gör det, då kan du inte räcka till de runt omkring dig som behöver dig, som du vill ge till också.
Och sen tänker jag också, du kan göra det, men du gör ju det inte med någon härlig känsla, utan du bara gör det. Ja,
precis, mer så. Ja. Och till slut så tar man ju slut då också, om man inte går till sig själv och fyller på. Och sen tänker jag också ut mer liksom holistiskt och lite spirituellt plan, att när du tar hand om dig själv så höjer du dina vibrationer. Och jag tror också mycket att vi alla är ett. Och om jag tar hand om mig själv här uppe i Stockholm, så tror jag någonstans att det påverkar dig där nere i Båstad också. För att min energi sprider sig långt utanför den här fysiska kroppen. Och att det faktiskt ger, så ju mer jag tar hand om mig själv, desto mer bidrar min energi till resten av världen också.
Såklart. Vi är en oneness.
Ja, helt men sant. Eller hur? Men finns det någonting som Ayurveda bidragit till dig på något sätt? Är det någonting från Ayurveda som du liksom fått ut som du... Ja.
Alltså, i början så visste jag, eller tänkte jag bara att det var med oljor, typ aromaterapi.
Just det.
Och, så det var väl där så här, nyfikenheten kom in. Och då kände jag ju så här, wow, vad mycket man kan skapa med doft. För jag tycker om doft, verkligen. Och vilka sinnestillstånd jag kan försätta mig via doften. Så där tycker jag det blir ganska kraftfullt för mig. Som till exempel om jag är jättetrött. Alltså pepparmyntan på morgonen är ju bara så, oh! Alltså det kan ju vända hela mindsetet. Det är ju bättre än kaffe nästan när du är trött, tycker jag. Då, jag piggnar ju till direkt. Och just när jag har mina klasser, hur man kan skapa stämning med dofterna. Och hur jag kan liksom mixa. Och hur jag ibland kan så här hata citrusdoften och apelsinen. Och ibland älska den. Och då tänker jag också att det måste vara någonting i min kropp som är, du vet, rubbat i ett av det. Så det tycker jag är jätteintressant med ayurvedan. Och sen så skulle jag nog behöva följa mer. Jag kan känna att jag, du vet, jag ibland nästan blir sugen på saker. Du vet, jord. Eller du vet, att jag, vad är det jag vill ha egentligen? Eller jag är väldigt sugen på salt. Eller nej gud, jag vill inte ha kallsallad. Jag måste göra mig varm linsgryta här. Det hade varit jätteintressant att veta ännu mer om. Ja, men då är det faktiskt att du verkligen behöver det här. För jag lyssnar ju alltid på min kropp. Är jag trött så sover jag. Är jag pigg så kör jag på. Är jag hungrig så äter jag. Jag skulle aldrig gå på någon diet och tänka jag kan inte äta det och det och det. Utan jag äter verkligen det jag... När kroppen skriker efter någonting. Men det hade varit intressant att optimera även den biten med ayurveda. Vilket jag förstår att man ju kan om man bara lär känna den världen lite mer. Eller?
Mm. Absolut, verkligen. Verkligen, verkligen. Ja. Det är ju så jag praktiserar ayurveda. Att säga.
Ja.
Ja, checkar in varje dag lite vad jag behöver optimera min hälsa utifrån det. Men sagt, det har varit en resa. Det har tagit sin tid och för mig så värt det. Alltså jag har ju en passion för hälsa, holistisk hälsa och särskilt för ayurveda. Men det är också för att jag har provat så mycket om hälsa. Och ayurveda var det som vände min hälsa. Verkligen att gå från... Ja, symptom inte så bra i ja, både psykiskt och fysiskt och sen praktisera ayurveda och bara allting föll på plats. Och för mig är ayurveda så mycket, det finns så mycket logik i det. Så jag bara har en extra passion för det. Men jag tycker det var så fint också för många, precis som du, när man frågar liksom, eller berättar att jag jobbar med ayurveda så många vet ju inte ens vad det är och inte hört det. Och andra säger, men det där med te, eller hur? Eller såhär, men det där med oljor, eller hur? Precis som din första bild av det var också. Och allt, alltså både te och oljor ingår i ayurveda. Alltså, det är så, alltså ayurveda är så holistiskt i princip. Det finns få, om typ ens något som ayurveda inte har nämnt någonting om. Och jag tycker det var fint också att du tog upp det här med oljor och dofter. För att inom ayurveda pratar man också om five sense therapy. Att man använder alla fem sinnen när du vill balansera en dosha. Så till exempel om du har en vata, pitta eller kapha obalans så finns det olika dofter du kan använda av rent terapeutiskt för att hamna mer i balans.
Mm. Wow, ja, för klart det påverkar ju, det vet jag ju nu som har studerat så mycket hjärnanatomi och neurosurg, alltså att doften påverkar ju så mycket inuti hjärnan och som i sin tur signalerar ut till kroppen.
Ja.
Men jag kan tänka mig också att ayurveda skulle vara väldigt bra, för det är så många kvinnor framförallt, eller unga tjejer, som har problem med IBS. Och det tror jag kan vara en nyckel. För jag har själva problem med IBS. Blivit mycket, mycket bättre. Men jag kan ha det emellanåt. Och där känner jag så, men gud, vad har jag gjort nu då? Varför fick jag den här uppblåsta magen just nu? Vad har jag ätit som är? Eller vad har jag gjort? Och då kan jag tänka mig att ayurveda skulle vara en jättebra hjälp.
Alltså jag har ju läkt min IBS med hjälp av ayurveda. Ja, jag hade jätteilla IBS från att jag var 20 till 25 kanske. Och läkarna sa ju till mig att du får bara lära dig leva med det här. För så här kommer du ha det nu. Och sen var det ju först när jag kom i kontakt med ayurveda. Det blev ganska snabbt bättre. Och det var också det som gjorde att jag kände att... men jag fick mer smak och ville bara fortsätta praktisera.
Mm.
Och nu har jag inga problem med magen längre. Och att det är verkligen för mig... som dag och natt, verkligen.
Mm.
Och det vill jag också säga till, dels till dig Ida och andra som lyssnar som kanske har problem med IBS. Alltså ayurveda, det finns så mycket kunskap här som verkligen kan läka magen. Och jag vill bara passa på tips om ett av många av våra poddavsnitt som vi har haft. Och det är poddavsnitt nummer 58, där jag och Leon pratar om någonting som kallas för incompatible foods. Det här tycker jag också är, det här är så spännande och kunskap som jag bara har sett i Ayurveda och ingen annanstans. För inom Ayurveda så har man också insett att vissa livsmedel funkar jättebra att kombinera med varandra och andra är bättre att särskilja åt. För att magen bearbetar vissa livsmedel på väldigt olika sätt. Och om man då kombinerar två livsmedel som är incompatible, alltså inkompatibla som inte funkar. Om man äter dem i samma måltid så blir det svårare för magen att bearbeta det. Mm. Det i sin tur är en stor anledning till IBS bland annat. Och bara för att nämna, alltså, jag vill varmt rekommendera dig Ida och andra som har IBS att lyssna på just det avsnittet, nummer 58.
Kan det till exempel vara så här, linfrö ihop med morot kan orsaka, eller vadå? Att det är två...
Ja, till exempel.
Ja, okay.
Ett annat exempel är ägg och ost. Ägg och ost tillsammans är svårt att bearbeta. Och det är jättevanligt till typ frukost. Man äter ostmacka och har kokt ägg till exempel.
Osten är ju många som har problem med. Ost. Alltså jag har varit så ostjunkie. Så att det är sinnessjukt. Alltså jag älskar ost. Och sen när jag var hos min homeopat för något år sedan. Ja, nej, kanske ett och ett halvt år sedan. Då sa han det. Äter du mycket ost? Jag bara, ja, det ska gudarna veta. Jag älskar ost, jag älskar sälta, jag älskar ost. Ja, det får inte äta ost. Jag bara, nej. Och sen jag tog bort det så var det som att då läkte tarmarna ordentligt. Så osten är väldigt, väldigt lurig. Och
visst.
Klart ihop med ägg. Ja, bra, fortsätt. Mjölk, sa du?
Ja, mjölk generellt är... Ska man helst ta typ solo. För det... Och mjölk ska du alltid äta upp, den ska koka och vara uppvärmd, så aldrig liksom kall råmjölk. För det är också svårt att kombinera med mycket annat. Och särskilt svårt med mjölk som mejeriprodukter överlag och frukt. Det blir jättekrock i magen. Så typ fruktsallad med grädde eller glass, det funkar inte. Det är jättesvårt att bryta ner. Eller smoothie där du har mjölk och banan som bas, det vill vi också hoppa över. Och en annan grej är så här, frukt generellt i kombination med mat ska vi också undvika. Bättre att äta frukt för sig. Det är också jättevanligt att man, om man har lite frukt till frukosten eller äter en frukt direkt efter lunchen som en efterrätt. Men det är också, magen bearbetar frukt ganska snabbt jämfört med annan mat. Och det som händer då är att frukten liksom börjar... jäsa ovanpå den andra maten i magen, för att frukten hinner liksom bearbetas klart men kommer inte ner i tarmarna tillräckligt fort för det ligger annan mat i vägen. Och det orsakar jättemycket upplösthet och gaser och oroligheter i tarmarna.
Men gud vad bra att veta! Jättebra information!
Så det här var, när jag började praktisera det här mer och mer, det var en game changer för mig och min mage, verkligen. Så det finns...
Gud vad bra.
Ja, det finns mycket inom Ayurveda som kan hjälpa er med IBS. Jag tycker det är alltså jag skulle kunna prata om... Det är märkligt att jag inte haft något avsnitt om IBS än, men det kommer. Det kommer absolut, för det finns så mycket där att nämna. I det, alltså, tiden bara rinner iväg, känner jag. Och jag undrar om det är... Alltså, är det någonting mer som du, bara utifrån det vi pratar om, som du tänkt på, något mer du vill dela med dig innan vi avslutar, eller...
Nej, men alltså, jättenyfiken på hur Ayurveda skulle kunna vara en del av mitt liv nu. Jättenyfiken på det, och jag tycker det är så intressant att lära mig nytt. Och jag hoppas att de som lyssnar också känner att det kan vara ett sätt att implementera och optimera. Men att det inte får bli liksom stressigt att göra det, utan allting med min hälsa gör jag för att optimera, men också för att det ska gå lätt och smidigt i vardagen. Det ska inte vara någonting som känns ångestladdat. Så nej, supernöjd med vad jag har lärt mig av dig, Johanna. Det är verkligen superbra, allting.
Ja, det är bara att höra av dig till mig igen, Ida, när du har frågor.
Ja, verkligen. Jättespännande. Men alltså verkligen, jag tror ju på en business i att vara ayurvedisk PT. Alltså verkligen. Precis som jag har mina så här mentala tränare, alltså coachklienter och alla människor man jobbar med. För det tror jag man skulle behöva ha i början, och hålla lite handen så här. Kunna ringa, smsa. Nu känns det så här, vad ska jag göra då? För att lära sig liksom.
Det är bra. Vi hörs mer efter dig, Ida, så får du berätta om ditt upplägg. Så kanske jag kör en copy-paste och kör blir då ayurvedisk PT.
Absolut, det är det nya. Ja. Jag tror det är helt klart det nya.
Ja, vad fint. Så lägger jag till det. Så här, kommer inom kort, kan jag säga, i mina tjänster.
Så bra, briljant. Nej, men tack snälla för att jag fick vara med. Det var verkligen jätteintressant att få lära sig lite själv också. Det är jätteroligt att man får en dialog och får lära sig saker som man är nyfiken på.
Vad fint. Jättefint samtal, jättefint att möta dig, Ida. Så...
Ha det så gott.
Ja, ha det så gott. Kram, hej.
Hej.